Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Podplay.
Vi har ju varit på den bästa konserten vi någonsin har varit från en svensk artist.
Utan tvekan.
Alltså, vilken stämning.
Det var något utöver det vanliga.
Det var som, alltså, när folk säger man kan ta på stämningen.
Ja, det kunde man.
Det var det vi var med om.
Mm-hmm.
Folk som hade bokat platser att man skulle sitta ner, stod upp i hela salen.
Det var
ingen
salen. Som satt ner.
Ingen satt ner.
Eventuellt två äldre damer satt ner. Det var du och jag.
Jag hoppade till och med på ett ben. För jag hoppade på kryckor när det kom. Kate Moss, Abbo!
Ja, då blev det ja. Vansinnigt.
Vi har ju varit på New Kid. Och man är ju lite, du pratar ju ofta om den här känslan att du lite grann äger dina som du ser upp till. Alltså dina idoler. Du gillar inte att folk ringer in till dina favoritpoddar, för det är bara du som lyssnar.
Det stämmer. Jag gillar inte att folk ringer till mina favoritpoddar främst för att det finns risk att det ska bli dålig stämning. Jag förstår inte hur de kan riskera det. Alltså man får inte en lugn stund.
Nej.
Åh gud, det finns risk att det är folk som inte går att prata med.
Jag känner ganska sällan så. Men jag fick liksom doppa tån i känslan när han ropar ut: vilka har varit här sen Lakan? Och alla bara skriker och så bara: vilka har varit här sen Gråter bara i regnet? Och jag bara
Ja, jo, det är verkligen, alltså, det känns som att vi lyssnade jättemycket på New Kid när han släppte sitt första album. Och då, jag vet inte hur många som lyssnade på honom, det var säkert jättemånga. Men jag upplevde att det inte fanns en människa jag pratade med som hade hört talas om honom.
Nej, men jag och min dåvarande pojkvän körde ju verkligen en liksom, ride där vi ju lärde ut alla de här låtarna till alla vi träffade. Och det var ju aldrig någon som hade hört dem, och det var ju så jäkla bra sändning på festerna. För det han gjorde då, när är det här då? 4 och 5 år sedan?
Ja, men jag pratar om Gråter bara i regnet. Och det är långt tidigare.
Okej, okay, jag pratar
han
nu.
Släpp, jag tror han släpper sin första album 2011. Och det lyssnar jag på från början till slut.
Absolut.
Sen släpper han, jag vet inte vad det albumet heter, med Kate Moss och Drama.
Jag tror att det kanske bara är en massa olika EPs eller vad det heter.
Ja, vem vet.
Vem vet. Och han slog ju inte riktigt igenom med dem. Men det är som att...
Han det
är som att vi alltid, vi har ju alltid hejat väldigt mycket på han.
Absolut. Absolut. Jag har alltså sen jag hörde honom första gången tänkt, hur kan inte den här rösten spelas varje dag på radio? Och nu när den spelas varje dag på radio så vill jag säga till folk att ni visste inte om den här rösten. För 10 år sedan när jag lyssnade på den och grät och tänkte, varför finns inte fler av låtarna den här mannen?
Det är känslor som folk går omkring med mycket som väldigt få pratar om. Men det är verkligen, det här är ju känslor som driver många människors vardag.
Ja, ja, det finns ju verkligen en hel kultur i att säga jag hittade det här först. Vi kan släppa ägandeskapet. Men det kommer alltid kännas samma som vi känner också när Danny M kom upp scenen. För då känner jag också, hallå, det där är min barndomsvän. För att vi gick 1 år tillsammans i skolan och var hemma hos honom en gång. Det räcker för mig, för att jag känner honom. Inte känner honom för att jag har hört hans låtar. Vet hur han såg ut när jag var 15 år. Det är det jag vill förklara.
Men Emily, han känner samma för oss. Han skrev till mig i DM efter: hoppas vi ses på efterfesten, hälsa Emily och sådär.
Ja, det är ganska.
Det som var helt otroligt, att vi ska släppa våra egon, är ju... Det första som händer är att det kommer upp ett jättestort lakan. Där han ju kör den första låten helt bakom, så han bara är en...
En silhuett.
Precis. Man ser hans lilla tofs på huvudet och hans kläder. Och jag ser redan då, herregud vad snygga kläder han har på sig. Lakanet åker ner och han har liksom vita Prada kängor, några vita cargo pants och en jättestor Dior-jacka.
Mm.
Och som han ju bär upp som ingen annan.
Absolut. Han har en väldigt, om inte Kanye West vore psykiskt sjuk, aura. Mm.
Och även,
på scen.
Verkligen. Och scenen var ju också väldigt inspirerad, tror jag, av Kanye West. Det var ju två stycken jättestora berg på sidorna som skulle vara någon slags kratrar från någon planet. Mm. Verkade
det, det var liksom rymdtema.
Ja. Och en otroligt stor trappa i mitten. Mm. Som en kunglig trappa, jättebred, som bara gick ner. Och både du och jag kände ju när lakanet åkte ner. Ja. Varför pyntar inte folk sina scener?
Folk går ut på det där, alltså du och jag som har stått på de där jävla scenerna.
Mm.
Så är det ju bara någon som har lagt upp några pallar, eller rangliga bord är det ganska ofta. Det känns som att man står på ett rangligt bord som är tejpat med svart tejp emellan borden.
Jag tycker till och med när vi har varit på Beyoncé Arena, som är nog mina liksom topp i livet konserter, i samma arena ju, Avicii Arena, då har ju de också haft jättesnygga visuals och lampor.
Men det har varit en platt scen.
Bygg upp ert barnrum, gör någonting. Alltså snälla.
Jag vill... Upp och ner och upp och ner. Mm. Kan någon jobba med nivåer?
Mm.
Bara en, Alexander.
Alltså, lägg in, vadå bara en Alexander?
Bara en kanske.
Jaha. Nu kritik ut. Måndag, lika, olika.
Om jag någon gång skulle gifta mig med David och ha ett bröllop där jag ska hålla ett tal, då behöver inte jag tänka på vad jag ska säga i mitt tal, för jag har en anteckning i min telefon som heter David är otroligt när.
Mm-hmm.
Jag skulle bara kunna läsa upp, alltså det är från liksom, senaste 7 åren.
Wow.
Saker han har gjort som har gjort att jag antingen har känt mig, ja men nära honom på något sätt.
Mm.
Det kan vara den dagen jag fick veta att han är rädd för riddare, alltså det var ju, då var jag tvungen att skriva upp det. Alltså,
det var samma dag som jag fick veta att han var rädd för riddare. I alla podden.
Hur ska jag kunna veta att han är rädd? Eller han skulle säga nu, jag är inte rädd för riddare, men han tycker att riddare är mäktiga.
Mm.
Och hur skulle jag kunna få veta den informationen? Var ska jag göra av den?
Mm.
Jag uppfattar inte riddare alls. Han gör det.
Mm.
Vem vet, han kollar mycket på mig och min mina var liten. Riddarkato, någon som minns. Så det kan vara därför.
Absolut, gud vilket core memory.
Det är det jag menar, och om man är en 7-årig kille,
var inte också bara fienden en stor röstning?
Jo exakt, typ riddarkato.
Just.
Och man skulle få ut hjärtat på något vis. Eller det var som att när man fick ut hjärtat, det var i sten. Han hade ett hjärta av sten. Min var för stark. Alla Astrid Lindgren, alltså man kan inte kolla på den så vuxen, man gråter bara hela tiden.
Det var också för hårda grejer. Alltså,
ja,
folks föräldrar dog.
Nej, men det var det Astrid, alltså det var verkligen hennes grej. Att hon bara, jag tycker inte mycket om barn och de ska ha det bra. Men vissa barn går igenom piss och nu ska ni få höra om det.
Dog hennes föräldrar tidigt eller någonting? För det är som att det bara återkommer och återkommer. Det är samma med Disney.
Jag tror att det är svårt att berätta en historia om ett barn om det har föräldrar. Hur ska Pippi kunna göra allt det här hon gör om hon har föräldrar? Det går inte, så man måste ta bort föräldrarna.
Mm.
Jag tror det är det de gör i Disney också, så det går ju liksom inte.
Disney vet jag blev av med sina föräldrar tidigt.
Walt Disney.
Ja, det är därför du bara återupplever sitt trauma genom Lejonkungen och så vidare.
OSV. Det senaste jag skrev upp är han kallar ormar för dumskallar som äter upp sig själva.
Ursäkta, från svansen. Han har sett det på en video.
Alltså grejen är att han pratar inte så mycket.
Mm.
Men jag är ju uppvuxen med en lillebror som pratar från morgon till kväll.
Mm.
Oavsett om någon svarar honom.
Mm.
Oavsett om ämnet är intressant. Mm. Oavsett om, alltså det maler. Alltså jag kan inte beskriva hur många gånger jag har suttit och kissat och tänkt. Ska han gå ut? Alltså
han
följer efter mig in på toan. Eller står precis utanför när man går på toa. Och sen när man kommer ut, då fortsätter han som att det inte var någon paus. Det är som att han kan avbryta mitt i en mening och sen fortsätta mitt i meningen. Och så går han, fortsätter han gå efter den när man gör sina ärenden i huset. Och så är verkligen David också. Han förföljer mig på ett sjukligt vis.
Men du sa att han inte pratar
han
så mycket.
Han pratar inte så mycket, nej.
Men när
de flesta människor skulle säga att David är en tyst person.
Mm.
Jag håller med till viss del. Men ni har inte mött babbel David.
Mm.
Han kan babbla. Och då berättar han sådana saker för mig som att visste du att ormar kan äta upp sig själva? Och då får jag bara säga, Och då säger han att han har sett en video där de har missuppfattat. Och äter då från svansen så att de äter upp sig själva och dör. Och så fnissar han jättemycket och säger att de är dumskallar. Och då känner jag så mycket i kroppen så då måste jag gå in i min anteckning och skriva ner det. För jag får aldrig glömma den gången han satt i soffan med ena benet upp och fnissade då att ormar är dumskallar. Jag skriver oftast upp saker när det ändrar min bild lite av honom. Eller det är som att det fylls på ett pussel. Jag har vissa bitar och nu kan jag få ridda biten. Då är en viktig kantbit.
Mm.
Då lägger jag, aha, där har vi ramen, känner jag. Yes. Tycker riddare mäktiga. Okej. Fyller på där med riddarbitarna. Och det är ju som att när man har varit med någon så länge som jag har varit med honom så tror jag att jag vet hur han är. Men något som är fascinerande med att vara med någon under så otroligt lång tid är ju att se den förändras och att lära sig nya saker om den. Till exempel den dagen han också kallade min fot för en fosing. Han missuppfattar verkligen ofta ord så.
Mm.
Till exempel har jag ett klipp på honom när vi är i Paris och jag filmar en utsikt och sen kommer han in i bild. Och jag har alltid trott att han säger peekaboo, som man säger på engelska när man säger titt ut. Men så kollar jag på det, då hör jag att han säger Pikachu. Då vet inte han. Han tror att man säger från... Han vet att det finns två ord, de börjar på peak. Jag tror att det är Pikachu man säger när man sticker in huvudet. Det är det inte, Pikachu är en Pokémon.
Och Pikachu hade också kunnat hoppa till
Pika Pika, ja.
Han kallade absolut sig själv mycket för Pikachu och sa det liksom som sitt enda ord.
Han pratade så, Pika Pika, Pikachu. Det var en grej med Pokémons. Varför gjorde de det? Skitsamma.
Vi skulle lära oss namnen
det. Jag tror det var att de inte ville att vi skulle veta vad de sa. Det skulle vara som Chewbacca som bara säger och så ska man inte förstå exakt.
Men det är ju också ett genialt sätt att lära barnen vad de heter.
100%.
Hur ska man annars, ska han hela tiden säga Pikachu, 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 hallå, Pikachu,
var,
Pikachu.
Var är nu Pikachu?
Det hallå, löser hallå. Pikachu själv genom att säga Pikachu.
Stämmer. Men så då så säger han då, alla vet kanske att man kan kalla en fot för en fossing. Då har vi inte uppfattat det här. Han har uppfattat att det är någonting i den regionen. Så han tar tagit min fot och säger vad är det här för en fossing. Och sen dess så heter mina fötter fossingar, för att vad ska man annars kalla dem. Och då så får jag fler bitar. Och jag tycker att jag lär mig honom mera. Men jag har fortfarande en bild av vem han är. Och han är ju en person som oavsett vad jag frågar vad vi ska göra, så säger han, kan vi göra?
Mm.
Om jag säger, ska vi åka till andra sidan jorden och utforska vulkaner? Då säger han bara, kan vi göra? Och en glad gubbe.
Mm.
Och om jag säger, det är samma svar som, ska vi äta sushi ikväll som det är? Ska vi flytta till Nordpolen? Det är alltid bara, kan vi göra? Men det är svårt för mig att veta om han verkligen vill göra det. Så jag måste ju ofta använda 1-10-systemet när han säger, kan vi göra det? Så jag frågade, vill du göra det?
Mm.
Inte om du kan tänka dig att göra det för att göra mig lycklig. För då förstår jag att du kan göra nästan vad som helst. Och därför när jag får ett mejl, det finns en biograf i Uppsala som heter Fyrsbiografen, som du känner till. Dit har jag tagit dig någon gång. Som är lite så här gammaldags.
Men inte det vi hyrde en gång?
Exakt.
Hela salen.
Hela salen. Mm. Under pandemin kunde man hyra en hel biosalong. För att man fick inte vara fler än typ 5 där inne ändå. Så då kunde bara 5 kompisar vara där. Och så kan man prata under filmen, vilket är väldigt trevligt. Det älskar ju vi. Men det är ett ställe som intresserar mig. Därför att de intresserar sig för film. Och framförallt intresserar de sig för väldigt svår och konstnärlig film. Alltså långt över min nivå. Alltså de har ju liksom 80% av deras utbud har jag aldrig hört talas om. Och kanske inte ens skulle orka se. Men de där 20% är jag intresserad av. Och då får jag mail från dem såklart. För jag har skrivit upp mig på en maillista. Och då ska Ruben Östlunds nya film som heter Triangle of Sadness ha premiär. Och Ruben Östlund, jag har aldrig sett en film av honom. Men han är väldigt känd. Han är internationell. Erkänd för att han gör väldigt jobbiga filmer.
Mm.
Lite som, han har ju bland annat gjort en film som handlar om en pappa som överger sin familj i en krissituation. Han tror att det kommer en stor lavin, springer därifrån, lämnar fru och 2 barn. Att bara bli dödad av lavinen. Han springer och räddar sig själv.
Och det är ju också det som händer i de absolut flesta familjer. Fast ja, det behöver inte vara en lavin.
Exakt, exakt.
Mm.
Men lavinen kommer aldrig. Så alla överlever. Och sen behöver han se dem i ögonen. Och de alla vet vad som har hänt. Så att sen får man liksom följa, jag har inte sett filmen, men sen får man liksom se hur de tar itu med det som har hänt.
Mm.
Det är som att Ruben Östlund då vill ifrågasätta den här patriarkala pappan som ska skydda sin familj och ta hand om sin familj till varje pris, och att alla pappor vill ju vara den hjälten, men vad gör man när det verkligen comes down to it?
Mm.
Så det är liksom den typen av filmer han gör. Och nu ska han komma ut med en ny film. Alltså hans filmer blir väldigt stora utomlands. Jag tror han till och med vinner så här priser i Cannes och sånt.
Mm.
Nu har han gjort en ny film som heter The Triangle of Sadness, som tilltalar mig. Därför att den handlar om typ modebranschen. Jag tror att man får följa några modeller som är på en stor sån här lyxbåt med jätterika personer, och sen så blir de liksom strandsatta.
Är Silvana Imam i den? Jag bara ser att hon är i Cannes och ser helt otrolig ut. Och att
varför
det snackas
inte? Det skulle hon verkligen kunna vara.
Också typ Carolina Gynning.
Alltså jag vet, den enda svensken jag vet är Henrik Dorsin. Men,
Jag blandar säkert ihop allting. Jag får lite pusselbitar från Alex Schulman.
Som... Det skulle passa jättebra om henne var med, tror jag.
Vi bestämmer
det. Hon skulle kunna vara en av de här europeiska modellerna. Liksom.
Mm, hoppas.
Hoppas. Hoppas, hoppas, hoppas. Jo, men och sen hamnar de liksom...
Men du har väl sett den?
Nej, jag har inte sett den.
Nej.
Jag får mejl om att den ska komma.
Oh.
De kommer då hamna i en krissituation, och då kommer ju såklart de här hierarkierna vändas upp och ner. Om du är någon på grund av dina pengar och sen försvinner det, vem är du då?
Mm.
Vem kommer ta över? Vem bestämmer? Bla, bla, bla. Och det är något som jag tycker känns jätteintressant.
Mm.
Jag vill titta på det. Jag vill ju ofta se en film som någon som är lite smartare än vad jag har gjort.
Mm.
Jag vill känna att det här är en person som kan berätta något för mig. Inte det här är en person som jag hade behövt berätta saker för.
Mm.
För den har missuppfattat mycket.
Som vi ofta känner, om man ska bli riktigt nära med en vän så behöver man bli utmanad på något sätt.
Verkligen. Jag kan inte bara vara lärare till olika vänner. Utan jag vill också
man
känna...
Man kan vara det, men då blir man inte så nära.
Nej, det stämmer. Och det behöver inte vara så här att den har läst 15 böcker om psykologi. psykologi. Det är ju verkligen sällan så att den typen av kunskap vi söker, det kan man absolut skaffa sig. Men det handlar också om att ha en hjärna som ställer de frågorna eller som är intresserad av de ämnena. Mm. Oavsett om den är påläst eller inte. Så kan man ju, jag kan ju ändå känna att jag kan träffa en 14-åring som jag kan känna, men gud.
Absolut.
Kommer på saker som jag inte skulle kommit på. Och så känner jag ändå att jag tror att Ruben Östlund är så pass kapabel att han kan göra den här filmen på ett sätt som jag kommer tycka är obehagligt, absolut. Han kommer säkert gå för långt med vissa saker. Det känns som att han är den typen av regissör som gör att man vill liksom skruva på sig i stolen. Men jag får det här mejlet och så står det premiär för Triangle of Sadness med besök av regissören Ruben Östlund. Ska komma till fyrsbiografen då. Och efter filmen ska väl folk ställa frågor då.
Det, men känner... hur känner du inför att han ska komma dit?
Jo, det känner jag stark aversion. Det tycker jag känns jättejobbigt.
Ja.
Men jag tänker då att det finns ju en chans att jag sitter lite långt bak.
Mm.
Då är det som att jag slår på en YouTube-video.
Mm.
Men det kommer absolut vara obehagligt för mig när de gör sig i ordning så här. Ja, Ruben Östlund ska någon som jobbar där säga. Mm. Du har ju gjort många filmer och alltså du vet. Och sen så kommer någon som är liksom en orädd kvinna som kommer liksom höja handen och få en mick och säga: ja, hej, min fråga gäller din film The Square. Och då kommer jag känna: David, David, vi måste gå.
Och sen, kan vi göra?
Kan vi göra? Ja, men och då tänker jag, det här vill jag faktiskt gå på.
Mm.
Jag vill se den här, det, jag får ju ofta mejl från de olika premiärer och det kommer dit regissörer och olika liksom, lite mindre dokumentärer och sådär. Och det är ju spännande och intressant, men jag blir ju samtidigt rädd. Så jag går inte på det. Men nu känner jag att den här filmen vill jag verkligen se. Jag har ju också längtat efter, det som att pandemin tog ifrån mig alla roliga filmer som jag fick se som var bra. Det är som att det känns som att jag inte har sett en riktigt bra film på länge. Jag har det, men de har kommit liksom, det har inte varit lika mycket som tidigare. Och nu är vi på väg in i hösten, det är den bästa tiden för filmen, nu kommer alla Oscarsfilmerna och nu ska alla liksom släppa sina bästa filmer och jag är så sugen och glad. Och då känner jag vill se den här, men vem ska jag gå på det här med? Jag känner då att jag måste liksom förklara för någon varför den ska följa med och den ska göra det för min skull. Den ska säga: kan vi göra? Mm. För att jag tycker om dig, inte filmen.
Mm.
Och jag är med David så jag säger: åh, nu jag skulle vilja gå och se den här filmen, vem ska jag se? Men jag ska fråga mamma, ska jag fråga Lisa, ska jag fråga Charlotte, vem ska jag fråga? Och så säger den: jag kan gå med dig. Och då säger jag: det vet jag, för du är som en förälder som kan göra vad som helst med mig. Men frågan är om jag vill se den med dig. Och så förklarar jag filmen för honom och han verkar jätteintresserad.
Mm.
Så när jag säger: men jag kan fråga mamma, och säger: nej, 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 jag vill gå.
Mm.
Och då känner jag: ja, där får man väl skriva upp då. Alltså, beroende på beroende på hur det går. För vi bokar biljetter och de tar slut jättefort sen.
Mm.
Vi är första som bokar. För jag liksom har mobilen då i högsta hugg. Och är bokningsbenägen. Så jag bokar direkt. Och det som är så trevligt på fyrsbiografen är att de har två säten som är sådär bara två. Som det är ibland när man går på teater. Mm. Som är lite på sidan. Så då kan vi sitta bara vi två. Så det känns jätteskönt för mig. Längst bak bara vi två.
Finns det en risk att David ställer en fråga?
Nej, men... Nej, det finns inte.
Känner ändå att det finns i honom.
Han babblar bara hemma.
Mm.
Vad, men Lisa, vad ska han fråga?
Jag kan bli intresserad. Eller vill jag passa in kan det också bli.
Men jag hoppas och ber till Gud och Jesus.
Han kommer inte göra det om du tar dina naglar och lägger rakt in i armen.
Ja, för det kommer jag göra om han säger: jag skulle vilja fråga en grej.
Mm.
Vi får se om jag gör det. Det beror på vad han vill fråga. Om han skulle vilja fråga. Det finns vissa frågor jag kan tänka mig att han får ställa.
Mm.
Han får fråga om karaktärer som han tyckte om.
Mm.
Han får fråga om händelser i filmen som han var intresserad av.
Mm.
Han får inte fråga om regissörens liv eller övriga verk.
Nej.
Han får fråga om det är en karaktär han känner igen sig ganska mycket.
Mm.
Om det är någon kille från orten, då har han carte blanche för mig. Då får han fråga. Och liksom behandlingen av den karaktären, det får han gärna fråga. Du känner att det kan han fråga.
Men han kommer först få ett väs. Först ska du fråga!
Lisa, det är också så, som jag sa, att han kan istället då för regissör säga fosing. Alltså det är liksom, jag klarar inte av det.
Nej.
Att det ska vara andra i rummet som ska tänka, vad är det där för fråga? Alltså för då måste jag,
måste jag
hämta AK-47 och skjuta alla i rummet. Det är inte okej. Men jag känner att det kan gå lite hur som helst när vi ska gå på den här premiären. Det kan vara så också att jag 30 minuter innan om jag har en dålig dag säger aldrig att det går. Och så har jag bara stängt mun. Jag kan inte öppna munnen mer. Den har stängt
sig. Kan du då bli alltså att han bara lägger fram kläder och liksom lyfter med dig?
Absolut att han kan köra bilen så att den står rakt utanför. Mm. Öppna den. Alltså, absolut att han kan underlätta så mycket som möjligt. Men han tvingar ju sällan mig till saker. Då säger han bara, det är ingen fara.
Men ibland, för han är ju precis som jag, att han kan känna av vad som är rätt för en person.
Du har helt rätt. Om han känner att mina läppar har låst sig av en anledning som kommer gå över om 2 minuter.
Mm.
Om jag bara sätter
och som kommer göra dig mer illa. För att du kommer hata dig själv så mycket att du inte gick, så du sen kommer hata den i rummet. Då kan det vara värt.
Då kan det vara värt. Talar om erfarenhet.
Den här annonsen är ett reklammeddelande för alkohol.
Vi är sponsrade av Kubik Hard Seltzer. Alltså Hard Seltzer är ju en alkoholhaltig dryck.
Vanligtvis är de här Hard Seltzerna alkohol blandat med kolsyrat vatten och någon smak.
Som en skinny bitch kan man säga.
Jo, du har sagt det förr och jag har aldrig hört det ordet innan du sa det nu.
Hä?
När tror du jag har druckit det?
Nej, men du har ju öronen öppna.
Jag har inte öronen öppna, skulle jag säga, så mycket för alkohol.
Okej. Okay.
Stängd öron. Men i Kubiks Hard Seltzer så har de inte kolsyrasatt den. Utan de har någon form av äppelvin som gör att det smakar mera som...
En cider, skulle jag säga. Men ingredienserna är ju då mindre socker, vilket då leder till mindre kalorier. Den är glutenfri, den är vegansk. Vad håller du i för smak?
Fläder.
Jag håller i grapefrukt. Kubik är ett alternativ för dem som tycker att cider är för sött eller liksom drinkar är för blaskiga. Det här är ju en mycket mer umami, torr känsla på en dryck. Det finns ju flera olika smaker. Idag har vi ju smakat grapefrukt och
fläder.
Jag är så stolt över det här samarbetet också för att det är några killar från Uppsala. Alltså några 20-year-old guys.
Ja, studenter.
Ja, som ju vi har träffat också. Mm. Som verkligen brinner för det här med hard seltzer och har satsat och gjort liksom sitt eget företag.
Och produceras i Sverige.
Helt fantastiskt. Det är 4,5% alkohol i en kubik och det är mindre än 1 gram socker. Kubik är en beställningsvara och du kan läsa mer på systembolaget.se.
Så gå in på systembolaget.se och sök efter kubik och glöm inte att dricka ansvarsfullt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi är sponsrade av Sony Pictures Sweden.
Absoluta storfavoriten. Film på bio får vi prata om.
Alltså när den här sponsorn kommer in, Emily, dina ögon lyser.
Varje gång säger jag, finns det fler filmer man kan få prata om?
Ja.
Idag ska vi få prata om något som du kollar på sällan och något som jag kollar på mer och mer på grund av val av livspartner.
Mm.
Skräck. Du är väldigt rädd, Harry. Du kan ju sådär säga att det är läskigt att kolla på thrillers eller alltså, vad vet jag, snart säger du att det är läskigt att kolla på Love Island.
Ja, men så här, jag känner ju så himla mycket alltid. Så att när, om jag ska kolla på något som är skräck, då är jag fylld av skräck. Alltså då blir jag besatt av spöket.
Ja.
Så när jag väl bestämmer mig för att göra det, för det ska sägas att jag har kollat på en hel del skräck i mitt liv, och då med vänner ju, som en upplevelse.
Ja, och då är man ju bonded for life, det är ju så. Alltså, man har ju nästan sina häftigaste filmupplevelser i skräck. Och den filmen som vi ska prata om idag heter Tarot. Så där, vad jag förstår, är plotten liksom att de spår varandra med tarotkorten och det är nog olika liksom demoner som tar sig in då på olika vis och sätt och vis. Så ni kan tänka själva att det inte brukar gå så bra. 12 cards in the circle. One more at the heart. With this final card, your reading will start. Filmen har premiär den 3 maj. Och att gå på bio några tjejer
i vårkvällen
och kolla på en skräckis och sen gå därifrån hand i hand och känna, vi har varit med om det här nu. Vi råkade lägga tarotkorten ute i någon stuga.
Alltså jag skulle vilja likna det med när man typ alltså går på Tivoli och åker en karusell som man såhär, ska vi verkligen åka den här?
Gå på skräckhus.
Exakt, man står i kön, man tänker några gånger.
Vi kan avbryta.
Ja, exakt. Jag är vuxen.
Exakt. Jag kan gå ut från biosalongen.
Men de gångerna man väl tar det där beslutet att göra det tillsammans med sina vänner och man kommer ut efteråt, som du säger, man är aldrig så nära.
Nej.
Man har ett minne för livet tillsammans. Mm. Man har fått adrenalin tillsammans.
Ja,
hur ofta får man det?
Man har mött ett monster tillsammans.
Ja.
I trailern så pratar de om att man inte får använda varandras tarotkortlekar.
Mm.
Och det här visste inte jag var en unspoken rule. Det här borde vi fråga Charlotte och tarotmästarinnan.
Halloj.
Halloj.
Tjenare, tjenare.
Hur är det, lilla bajskor?
Jo, men jag kissar precis på mig.
Du är med i podden. Vi har en fråga. Vi har nämligen en sponsor där det är en skräckfilm där de ska lägga tarot. Och då har det kommit till vår kännedom, som inte jag Emelie visste, men som ju du vet som tarothäxa, att man inte får använda varandras tarotlekar.
Ja, precis. Ja, alltså, det finns verkligen många oskrivna / skrivna regler inom tarot då. Att när man ska blanda korten, man ska shuffla korten, så ska man liksom göra det 3 gånger. Man ska titta på en svart katt, gå under en stege och åka helikopter 5 minuter. Alltså det finns väldigt mycket sådana här liksom förhållningssätt som för mig, när jag gav mig in i den här världen, tyckte att det var väldigt liksom, då blev det som att det var, man kunde göra fel. Mm. Det var så jävla mycket regler. Och det passade inte mig alls. Då blev tarons värld som matematik helt plötsligt. Och jag stöter ju verkligen på de här fördomarna så ofta, framförallt när jag lägger tarot på events och sådär. Och när det kommer folk på drop-in-tider som inte har någon erfarenhet, och då är de ganska nervösa i regel. Då är de så, åh, kan det bli fel? Eller hur ska jag tänka? Åh, eller, nu tog jag på ett kort, vad händer då? Och jag säger bara, ingen fara. Så,
men tror du att det kan komma demoner om man råkar ta någon annans kortlek?
Nej.
Vi får se.
Ja, vi får väl se.
I filmen kanske.
Ja.
Tack så jättemycket, älskling.
Älskar er, nu ska jag torka upp kisset som jag sitter i.
Om ni vill se om Charlotte har rätt eller fel i vad som händer om man använder någon annans kortlek, så kan ni gå på bio den 3 maj och kolla på skräckfilmen Tarot.
Ta med era bästa vänner. Vi är så tacksamma att återigen vara sponsrade av fantastiska Great Earth.
It sure is a great earth. Och med vår kod lika olika 25 får du fortfarande 25% rabatt på en hel order inne på greatearth.se.
Det som jag tycker verkligen är så himla härligt inom Great Earth är att man kan göra det här behovstestet.
Mm.
Alltså, man känner sig sedd som satan, för det första.
Då man vill veta mer om mig, ja.
Och då skriver man ju in liksom vad man vill foka på, om man är stressad eller man har magproblem eller man vill så här, hjärnan. Det finns massor av grejer. Exakt. Och dessutom så får man ju skriva massa saker om sig själv och göra som ett behovstest helt enkelt. Och när man är färdig med det, det är enkelt och trevligt, då får man fram vad det är man behöver. Och det tar ju bort hela den här stressen. Jag tror att jättemånga, och däribland har även jag varit, att man sitter hemma och tänker, jag behöver massa saker, men vad behöver jag egentligen? Och så blir det ingenting.
Vad funkar för mig?
Men nu har jag fått hem folsyra, Dofilus och omega 3. Ingen är gladare än jag.
Och jag kör stenhårt på magnesiumen och D-vitamin. Det är mina 2 favvisar. Och jag har upplevt, alltså, monumental skillnad på innan och efter magnesium. Jag upplever att jag somnar mycket, mycket lättare. Det går inte ens att jämföra.
Det där är sjukt.
Ja, och det är inte som att du tar en sömntablett. Så jag kan inte ta en magnesium och sen tro att nu somnar jag inom en halvtimme. Men tar jag magnesium regelbundet i, alltså inte mer än 2-3 veckor, då somnar jag så mycket bättre.
Wow. Inte nog med att det är helt fantastiskt att göra det här behovstestet, för man känner sig sedd och man får veta vilka vitaminer och mineraler man behöver, så är det dessutom gratis. Alltså det är ju. Det borde nästan inte vara gratis.
Nej, alltså, gå in på greatearth.se eller klicka på länken i vår beskrivning och gör deras behovstest. Och om ni vill köpa någon av de vitaminer eller mineraler som de då rekommenderar, så kan ni använda vår kod lika olika 25, så får ni 25% på en hel order. Min kompis är besatt av sitt ex.
Öppna mejlkorgen!
Hej Emelie och Lisa. Jag har en situation som jag behöver få ur mig och få respons på. Jag behöver ert perspektiv på problemet, då jag och mina vänner är uppgivna. Vi är ett stort tjejgäng där några av oss umgås mer och vissa mindre, men vi är alla som en stor familj. 4 av oss umgås oftare då vi bor nära och 2 av oss bor tillsammans. En av våra vänner har varit tillsammans med en kille ungefär 2 år, men det har varit en destruktiv relation som hon tagit sig ur sedan ett par månader tillbaka. Vi har stöttat och hjälpt henne lämna hur länge som helst. Vi har funnits morgon till kväll efter relationen eftersom hon varit på botten. Varje gång vi ses, varje gång vi har vinkvällar eller pratar FaceTime tas problemet upp hur svårt det är för henne att gå vidare. För att det inte ska låta för milt har vi suttit dag in och dag ut och validerat hennes känslor och peppat och stöttat och hejat på henne för att ta sig igenom det.
För att det inte ska låta för milt, hon beskrev samma sak en gång till.
Ja, det stämmer. För att vi ser hur dåligt hon mår. Detta är en självklarhet att man ska göra som vänner, det är inte det som är problemet. Men när hon nu valde att träffa honom bakom våra ryggar, trots att han sårat henne extremt, och hon sagt att hon inte kommer göra det, tog en av oss avstånd från henne under vår vinkväll eftersom hon var själv ganska trött på att höra om detta. Hon själv mådde lite dåligt och behövde få prata om annat. Hon hade också sagt till henne att om du träffar honom så kommer du må sämre och den energin kommer märkas. Vennil frågar är besatt av killen och vägrar lämna honom i fred trots att han har bett henne. Hennes känslor är enorma och ingenting vi säger spelar någon roll. Nu tycker hon att vi är elaka för att vi backade en kväll. Ska nämnas att det fanns andra där av våra nära vänner som tröstade, så hon var absolut inte ensam. Hon säger att hon tycker det är lågt att man ens ska bli sur, vilket ingen av oss var, och att hon aldrig kommer prata om honom igen, vilket kommer betyda att hon kommer dra sig undan eftersom det är det enda hon pratar om. Ibland kan det vara svårt att stötta någon som mår så dåligt när man kanske själv har en dålig dag eller bara behöver positiv energi. Jag har försökt motivera att förändringen sker inombord så att man måste vilja må bättre själv och bryta mönster på egen hand för att ta sig vidare. Men det spelar ingen roll, för självklart vill jag fortfarande att hon ska kunna prata om allt och känna stöd och tröst hos oss. Vi har självklart sagt att vi aldrig dömer henne, men vi känner oss maktlösa. Min fråga är vad ni tänker. Hur kan man stötta en vän som blivit besatt och hamnat i ett mörker som gör att hon inte kan tänka klart? Är det fel att som vän backa eller ska man fortsätta peppa, trots att det inte gör någon skillnad? Är man en dålig vän när man för en kväll inte orkar lyssna? Hur skulle ni hjälpa er vän ifall den var besatt av någon? Och hur skulle ni göra för att få personen att må lite bättre? För att hon ska må bra är allt vi vill. Tack för er podd och era skratt. Ni får mig alltid på bättre humör. Puss och kram.
För det första så skulle jag vilja säga att man behöver behandla det här som att man är kompis med någon som är drogmissbrukare.
Mm.
Så att hon bakom deras ryggar har gjort det här, det är ju inte mot dem.
Nej,
utan det är ju hennes egna. Hon skadar sig själv. Liksom, så. Hon är, har ju ett traumatiskt band med den här killen.
Mm.
Och det vet man ju inte riktigt hur det är förrän man har varit med om det. Men det är ju extremt, extremt starkt. Men sen tycker jag att det är lite speciellt att hon som är i den här då, eller har varit i den här relationen och nu går tillbaka i smyg och så, att hon fortfarande känner att hon kan sitta och prata om det här så öppet utan att skämmas med sina vänner.
Mm.
Det tycker jag är lite speciellt. För att det känns som att det man behöver komma till i ett kompisgäng är att hon behöver känna att det hon håller på med är fel för att kunna ta sig ur det, för att kunna komma in i en algoritm på TikTok där hon får veta om narcissister och hur det är med traumatiska band och så vidare. Därför att man behöver komma till att hon kämpar hela tiden med att inte vara med den här killen. Men det behöver på något sätt göras också för det mesta i det dolda, förutom när man pratar med en kompis som man verkligen litar på.
Mm.
Eller det är i alla fall min uppfattning. Att för att hon ska kunna ta sig ur det så behöver hon skämmas för det också lite. Förstår du hur jag menar?
Jag förstår vad du menar. Och jag, det är ju någonting. Om det är på varje vinkväll. Alltså det, jag tror också att det kan ha blivit för henne. Att hon har blivit personen som mår så dåligt. Mm. Eller hon har blivit tjejen som alltid pratar om det här.
Mm.
Och att man kan fastna i en sån roll och tro att det är det enda man ska vara.
Mm.
För det är ju lite som att, jag ska se nu vad det är. Hon har fått Münchhausen med att må psykiskt dåligt och vara i en dålig relation. För när man får Münchhausen, då har man fått någon hjärntumör och alla gav en så mycket uppmärksamhet. Så sen när man inte har hjärntumören så saknar man hjärntumören.
Mm.
Och det är så det har lite blivit för henne, tror jag. Att hon har blivit, hon får så mycket uppmärksamhet, hon får så mycket stöd och hjälp med det här. Så att hon tycker det är lite mysigt att prata om. Mm. Och det är därför hon också blir lite stött när någon säger att hon inte får prata om det.
För hon lär sig ju också av oss online allt möjligt att du ska prata om.
Ja, det är du, skammen, det är inte ditt fel. Bla, du, och det stämmer ju.
Men till en viss gräns.
Absolut till en viss gräns.
Man kan inte gå omkring och liksom raljera med att,
exakt,
nu det här som hände mig hela tiden. Mm. Eller sådär. Utan det måste ju ändå vara någonting som hon visar att hon aktivt jobbar för. Så att hon kan få stöd när hon åker tillbaka.
Mm, exakt, exakt.
På samma sätt som om man är släkting eller kompis med en drogmissbrukare, så kan man ju fortsätta vara kompis med den så länge som den aktivt visar att den vill vara på rehab eller den vill sluta med det här för att den vill vara med i samhället eller vill vara med i det här gänget.
Mm.
Men när den faller tillbaka så måste den ha då en kompis att sova hos.
Ja, exakt. Det måste finnas en fallskärm. Och folk kan ju lägga alldeles för mycket krav på vad man ska göra för att få en fallskärm. Men jag upplever ju att det här kompisgänget har varit fallskärm.
Mm.
Och försökt. Och inte haft så mycket krav. Och det kravet jag tror att vi kan ställa tillbaka är, då måste du aktivt jobba på det, som du säger. Då måste hon säga, jag vet att det är fel att vara med honom.
Mm.
Och det är ju också som att när hon säger hon har blivit besatt och han säger åt henne att låta honom vara, och ändå är hon på som en terrier.
Fast det säger ju han som omvänd psykologi.
Ja, jo, det, du är helt rätt. Säger Gud, låt mig vara, jag vill bara leva med vin.
Hon har ju berättat för dem på en av vinkvällarna. Och nu säger han att inte jag ska vara med honom. Det har fastnat hos dem, för det är ju deras narrativ som de vill ha. För att det är lättare för dem. Men jag tyckte att det var red flag från kompisgänget som har skrivit då, om jag får säga så. Att de under vinkvällen säger att nu, jag orkar inte höra om det här och du får inte berätta om det här, för nu vill liksom, att hon kände att hon vill ha plats. Om de ska sätta regler kring vad som fås och inte fås, för att inte skada varandra, då behöver kanske de skriva det i någon slags chatt eller ha ett möte. Om man nu vill dra det så långt. Där är det så här, du har ett problem. Alltså göra, vad heter det när man gör en sån här, som så man hänger upp en skylt.
Värde, en mindmap.
Nej, nej, nej. Ja, det är det också.
Collage, vad heter det?
Inte confession, utan Intervention.
Aha, det är en intervention det tycker jag ska.
De som de litar på mest, de här fyra personerna som är närmast, de behöver ses och prata om, du är i den här situationen, håller du med om det?
Kanske också, för det man ofta gör i interventions kanske att man kan berätta hur det påverkar en. För ofta när man stöttar någon så kan det ju också vara då att man åker från en, liksom, man skulle på en familjemiddag och man åker hem till henne för att stötta henne och hon vet inte om det. Det kan vara värt att säga, utan att säga varför är inte tacksam, jag har lämnat familjemiddagar, utan säga, när du berättar för mig att du mår så här dåligt, då släpper jag allt. Därför är det viktigt för mig att du kan inte säga det 3 gånger i veckan. För jag släpper allt. Och det kan jag inte göra så ofta, utan vi måste liksom, du måste också förstå vad en kris är. Och du kan inte vara i kris hela tiden.
Precis, det behöver vara jämnt från båda hållen. Och det är det jag menar, att de behöver sätta sig ner och prata om, vad har vi för regler och känslor i den här gruppen? För det är en nu som man behöver se som sjuk. Eller i en situation. Det kan ju vara att man har en narcissistisk mamma, eller att man får en ätstörning, eller massa såna grejer kan ju hända i ett kompisgäng. Och det behöver ju egentligen behandlas på samma sätt om det går så pass långt att flera personer får illa. Ja, för först blir det att den här tjejen som har varit och nu kanske är då i den här destruktiva relationen, hon har behövt hjälp. Och sen har det gått så pass långt att det skadar de andra. Det är ju inte för intet att det finns stödlinje för anhöriga. Alltså det är jobbigt att ha en sjuk person runt sig.
Ja, där.
Men för att inte skada henne ännu mer, för det absolut vanligaste som händer är ju att man tappar kontakten med sina kompisar också. Och så måste man vara med den här mannen.
Ja, för vad har man för alternativ?
Exakt. Så att det behöver vara klart för henne att de finns där för henne. Men att det måste finnas rum för en annan vänskap också. Vi kan inte alltid prata om det. Utan hon får jättegärna säga när någonting är jättebra eller någonting är jättedåligt. Men det är inte hennes liksom show.
Det är ju verkligen vanligt också när man är anhörig till någon som är sjuk. I början tar man hand om den, tycker jättesynd om den, till slut blir man bitter. För det är det de har blivit. Ni har blivit bittra över att ni har gett henne så mycket, tagit hand om henne så mycket. Och det är fortfarande samma saga, kan man känna. Varför upprepas det här? Och det är ju, alltså, det är en legit känsla som man får känna. Och samtidigt som man ju liksom måste fortsätta finnas där. Alltså det får man ju känna själv. Är det här någon som jag bryr mig om så pass mycket att jag kommer vilja vara med den även om den är så här i 2 år till? Eller är det här en person som jag nu känner att jag har gett all den kärlek jag hade. Jag hade inte mer till den här. För man har olika poler till olika personer. Vissa är ju liksom, man kan gräva och gräva och gräva. Det bara fortsätter. Det finns alltid att ta av i den källan. Och vissa är så här, jag kan hjälpa dig om du har gjort hela ditt ben. Men jag kommer inte att komma dit liksom en hel vecka för att du är ledsen. Det kommer jag inte göra. För vi är inte så nära. Eller jag har inte så djup källa för dig.
Men ofta så tycker jag att det handlar om att man har dålig kommunikation.
Jo.
Och det är det de behöver.
Det är därför
de behöver...
man blir bitter. Man säger för sent att man har irriterat sig eller stört sig. Och det är lätt att göra, för man tänker, ja men den här gången vi släpper det. Och sen när man har gjort så några gånger, då känner man, jag skulle inte ha släppt den enda jävla gång. Nu är jag vansinnig.
Ja, och då säger man det på fel sätt.
Ja, och då säger man, var kommer det här ifrån? Du har inte nämnt det här någon gång. Nej, för jag har försökt vara snäll. Och nu har jag blivit en vansinnig person. Det var priset.
Verkligen. Men det som du trodde att jag skulle säga, mindmap. Alltså man kan ju också under den här interventionen, men man har sagt att så här känner jag, så här känner du, hur ska vi båda få plats med våra känslor? Då kan man ju också skriva en lista på hur ska vi lösa din situation.
Det är också ganska skönt, tror jag, att kategorisera hennes... Alltså det hjälper ganska mycket när jag pratar med folk, om man har hittat liksom metaforer för vissa saker. Så man kan säga till henne, nu är du ju kaninburen.
Precis, verkligen.
För att om man liksom har gått igenom någonting och säger så här, när du får uppmärksamhet av en annan kille, då blir du ledsen, för då tänker du på att han ska få uppmärksamhet av andra tjejer. Och det är det värsta du kan tänka dig, för du ser honom som din egendom. För att han alltid har behandlat dig som egendom. Och då kan man säga, nu är du ju egendomsspiralen. När hon börjar dra igång. Och då jag vet att han sitter och snackar med andra tjejer på Snapchat. Och då blir jag helt galen. Då vill jag stå utanför hans rum och säga, men nu är du, hallå, stopp. Nu är du egendomsspiralen. Kommer du ihåg? Det var det här vi pratade om. Då känner du ju de här jättestarka känslorna att du vill äga honom. Men varför vill du äga honom? Du vill ju inte bli ägd av honom. Kommer du ihåg att du inte vill bli ägd av honom? Alltså då får man liksom påminna, så att man inte alltid måste börja från ruta ett. För har man redan gått, ni har ju redan gått alla de här stegen, ni har redan pratat om alla de här grejerna, så ni måste ju kunna börja på en annan nivå. Det kan inte vara som att hon träffar en ny person och säger, okej, jag och Gustav träffas i 3:an på våren. Vi ska inte behöva gå tillbaka så långt varje gång, utan ni har ju, ni vet allting om relationen, ni har pratat om den så många gånger, så ni borde verkligen kunna hitta nivåer ni kan gå upp till och säga till henne, nu är du i det här, eller du kommer ihåg att vi pratade om det här, eller att man liksom, för så kan ju vi göra hela tiden när vi säger, gud, varför tänker jag så här, då kan vi säga, nu är du, det här påminner om när din pappa gjorde sig eller så.
Man behöver hitta källan till sitt dåliga tänkande. Exakt. Det gör man ju lättast om man lär känna varandra.
Ja,
det känns
precis
som att de kanske nu känner att vi måste ta avstånd. Men jag tror snarare att de måste komma närmare.
Exakt, nu måste ni in och gräva.
Helt ärliga.
Det är helt rätt.
Då vet måste man sätta skammen åt sidan.
Tänk om det fanns Veritaseren som finns i Harry Potter. Och man kunde gå in 4 vänner i ett rum och dricka.
Oh my god.
Och då måste alla berätta den känner. Det skulle vara förödande för många.
Ja, då vet man vilka man ska vara vänner.
Ja, verkligen. Men gud, alltså, att man kunde ta en drog som gör... Det enda den gör är att man säger sitt hjärtas sanning.
Ayahuasca ju.
Jag pratar bara om ayahuasca. Men som inte man också behöver spy och sin katt komma in från taket.
Så. Absolut. Jo, och på den här listan då som man kan skriva. Mm. Därför att först ska man komma och bli nära. Se yes. sitt hjärtas.
Mm. Gråta ihop. Och
precis.
Bara,
ja. Skam och
sitta
kärlek.
Sitta på golvet, glöm aldrig det.
Gärna. Ja, har vi.
Ligg nakna mot varandra.
Nej, men där på den listan så behöver de ju skriva stora och små saker som kan hjälpa den här personen. Alltså till exempel, kan du ringa till Kry och få en kontakt där? Mm. Kan du kolla på den här YouTube-videon om traumatiska band som är tecknad? Finns super, super bra. Kan du skaffa en Tinder?
Mm.
Ska du och jag åka till Spanien och jobba i sommar?
Exakt. Oh, ska vi flytta på dig?
Mm.
Om hon inte är en av de där två som bor ihop så kan man säga, ska du bo hos oss i några månader?
Mm.
Så att hon får liksom total uppmärksamhet. 24 timmar om dygnet är de liksom i samma hus. De får sova på en soffa.
Mm. Och kanske också, nu vet jag inte hur nära de här personerna är, men min erfarenhet är att det är ganska svårt att vara nära 4 personer. Då är man inte jättenära med alla.
Nej, det, då kan... finns det liksom relationer inom den här kvadraten som är närmare.
Precis, så det kanske skulle kunna vara en idé om hon som skriver, som jag tänker kanske är den som är närmast den här personen, om de två också ska prata efter de har skrivit lista och haft det här mötet. Ska du och jag bestämma oss för att jag är din livlinje. Du kan alltid skriva till mig när han har skrivit, när ni har pratat, när ni har haft sex, så lovar jag att inte döma dig.
Mm.
Och jag lovar att inte säga det till någon också. Utan det är du och jag som pratar om det här. För att när man säger alla saker man är med om, den här tjejen, för hon är med om saker troligtvis som hon inte kan säga. När man säger det utåt eller skriver eller sådär, så känns det mycket mer. Det kommer vara lättare för henne då att känna att jag har någon att prata med på riktigt.
Ja, och jag tror också att för att hon har ju en impuls att höra av sig till honom hela tiden. Mm. Och det gjorde jag verkligen med en kompis som ville höra av sig till ett ex hela tiden. Att den personen skrev det till mig istället. Så när jag vaknade på morgonen hade jag 71 meddelanden.
Liksom, det är samma
skrivna 0245. Exakt, det är samma grej. Så att då istället när hon ville skriva till honom, snälla, snälla, det var så härligt när vi var, varför är inte allt som när vi var på Kreta?
Mm.
Då skriver du bara det, du behöver bara skicka det. Skriva det och skicka det. Mm. Och som vi har tipsat om tidigare, det här skriva ett långt brev. Skriv ner allting i ett dokument. Alltså skaffa Word eller fan vet jag. Och gå in och skriv. För att det är som att man blir ju helt vansinnig av att man inte får. Så då äter det upp en. Då är det enda, alltså folk beskriver ju hela tiden, det enda jag kan tänka på är att jag måste skriva till honom, skriva till honom, skriva till honom, skriva till honom, skriva till honom. Och då, den impulsen går ju inte just emot. Till slut kommer det ju upp. Och då kanske det är värt att blocka impulsen genom att skriva, bara låtsas att du skrivit till honom. Döp om din kompis, på, alltså döp om dig, du vännen, på hennes telefon till hans namn. Så att hon kan sitta och skriva till honom hela dagarna fast det bara åker in i din inkorg.
Mm. Ett annat tips är ju verkligen att skriva oförlåtliga saker till killen.
Åh, Lisa, nu är du på bränna alla broar.
Mm.
Det... Du har rätt. Det är faktiskt, det här är ett ordentligt lifehack. Det här är ett knep, det är en genväg.
Det är för att det har ju, alltså om man är en person som mig då, man kanske har ADHD eller man är impulsiv eller man är bara en sökare av olika, alltså man är bara, ska framåt hela tiden och bara gör saker utan att tänka. Då kan man inte hålla sig. Jag har aldrig hela mitt liv kunnat hålla mig från att höra av mig till liksom ett ex jag vill prata med eller en kompis jag vill bli sams med eller en förälder, whatever. Jag måste lösa det direkt. Men lösningen kan också vara att förstöra. Jag måste skicka någonting.
Grejen är att hon och vännerna vet vad han aldrig skulle förlåta henne om hon gjorde.
Mm.
Alltså för det brukar ju vara sådana saker som gör dem jättesvartsjuka.
Så jag tycker inte man ska ljuga, men jag tycker att hon ska skriva saker som hon känner för honom. Fast
hon har någon gång när de
har
haft sex tänkt på en annan kille. Mm. Kanske inte ens när de har sex, hon har någon gång när hon har sett en annan kille tänkt, fan varför är inte han så där lång? Mm. Varför har inte han den där ögonfärgen? Eller gud vad han har fina händer för hennes killar korvfingrar. Något sånt där har hon tänkt.
Mm.
Och det är dags nu att plocka ut det rakt i hjärnan. Mm. Skriva det på ett litet papper och skicka ett brev. Mm. Nej, men skriva det sms till honom. För att konsekvenserna kommer att bli så grava.
Och det kan man enkelt göra när man är arg. Man kan inte sitta på kammaren och nu är sugen att skriva mycket älskar honom. Utan det är då sen när han har gjort, exakt när han har gjort exakt en illa. Då kan det vara ett utkast redo i anteckning.
Du är helt rätt, Lisa, det ska skrivas. Men det, jag tror också att som vän så vet man när hon är arg på honom och inte.
Mm.
Generellt, så man vet vilka saker som brukar komma upp i de arga tankarna och när, vilka som brukar vara i, åh man är så gullig tankarna. Så det kan man ju bara börja ta upp, arga tankarna. Det vet man ju. Den där gången han flörtade med Julia, alltså det kan man ju börja prata om då bara, råka ta upp, så att man vet att hon blir skitirriterad och arg. Kanske också slänga in om det är någon annan hon också är arg på. En pappa till exempel brukar det kunna vara med i mixen. Och säga, jag tänker att din pappa, fan vad han höll på. Minns du den där gången ni var på Legoland? Och då får hon bara, nu blir jag så vansinnig, så hon bara kokar henne. Och då säger du bara, ska du inte bara skicka till Alex?
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge gärna podden 5 stjärnor i din poddapp. Ha det så bra!
Hej då!
Det är skillnad på att ha en kuk och vara en kuk, och jag är beredd att gå i döden för ni är rätt att döda mig om jag inte har rätt. Krossa alla fönster.
broar. Han har sänkt alla möjliga skepp. Han har kallat det äckliga hora. Han har till och med spräckt din läpp. Borta några veckor från huset kommer den med läppstift på ryggen. Jag tror aldrig att han kommer att fatta om du inte låter nävarna snacka. Han har alltid humör som en ostdjur. Vid en arg ser han rött som en stoppljus. Macho killar beter sig som blockdjur. Ditt säger pang med ett blockljus. Denna gången är det du som har ljuset. Ingen mer chans att gå ut ur huset. Gör en Lisa Lefta i loppet på honom så fort du kan. Krossa alla för.
Podplay.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.